Guds frid. Ja, så var det då dags igen. Det var onsdag morgon och jag ska försöka att dela med mig en del tankar jag har. Jag har tänkt på det här med helgelse och jag ska försöka reda ut lite av det idag och jag hoppas att det inte blir för rörigt. Men det är väldigt viktigt med helgelse i en människas liv. En som har kommit till tro och blivit frälst måste också komma in i ett helgelseverk. Och det är Gud som helgar människan. Vi ska läsa två bibelord som kan tyckas motsäga varandra. Men vi ska börja med att läsa en vers i Hebreerbrevet. Där det står i 12:e kapitlet. Far efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse får ingen se Herren. Far efter frid, alltså far efter helgelse. Var angelägen om att få helgelse i ditt liv. Eftersom utan helgelse får ingen se Herren. Så viktigt att vi tar till oss det ordet så att vi blir helgade för Herren. Och så ska vi läsa ett ord i, det står i första Thessalonikerbrevets 5:e kapitel. Och där står det i 23:e versen. Men fridens Gud själv helge er till hela er varelse, så att hela er ande och er själ och er kropp finns bevarade ostraffliga vid vår Herres Jesu Kristi tillkommelse. Här ser vi att detta står att det är Gud som ska helga oss. Det kan vi inte göra själva, men i Hebreerbrevet stod det att vi ska fara efter helgelse. Vi ska vara angelägna om att få helgelse. Vad menas med helgelse då? Jo, att helga någonting, det är ju att avskilja detta till något särskilt ändamål. Och Gud vill ju att vi ska bli helgade för hans ändamål här i tiden. Och han är angelägen om hela människan. Och vi såg här i detta bibelord att det står att vi ska både till vår ande och vår själ och vår kropp ska vi finnas bevarade ostraffliga. Alltså det ska inte finnas någonting som man behöver bli straffad för. Naturligtvis har Jesus tagit all vår synd på oss och vi är rena i hans blod. Och utan det så skulle vi inte någon kunna stå inför Gud en gång. Men här handlar det om den process som sätter igång när vi blir frälsta och renade i hans blod. Och när vi blir födda på nytt till vår ande. Anden är ju det som kommer till liv när vi tar emot Jesus i våra liv. Och då har vi hans ande i vår egen ande. Och vi ska titta på det där med anden, för att det var ju där det skulle börja helgelsen. Till ande, själ och kropp. I Thessalonikerbrevets, första Korinthierbrevet ska vi läsa om det. Första Korinthierbrevets 2:a kapitel. Vi kan läsa från 9:e versen där. Vi talar, så som det heter i skriften, vad inte ett öga har sett och inte ett öra har hört, och vad ingen människas hjärta har kunnat tänka. Vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utransakar ju allt, ja, och Guds djuphet. Ty vilken människa vet vad som är i en människa utom den människans egen ande? Likaså känner ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande utan den ande som är av Gud för att vi ska veta vad som har blivit oss skänkt av Gud. Om detta talar vi också, inte med sådana ord som mänsklig visdom lär oss utan med sådana ord som anden lär oss. Vi har ju att tyda andliga ting för andliga människor. Men en själisk människa tar inte emot vad som hör Guds ande till. Det är henne en dårskap och hon kan icke förstå det, ty det måste utgrundas på ett andligt sätt. Den andliga människan åter kan utgrunda allt, men själv kan hon inte utgrundas av någon. Ty vem har lärt känna Herrens sinne så att han skulle kunna undervisa honom, men vi har Kristi sinne. Ja, det är inte så lätt att förstå det här verket som sker i en människa som tar emot Gud och blir född på nytt och får en levande ande, och så att Guds ande då flyttar in i människans ande. Och i och med det så kan man lära sig förstå andliga ting. Men vi är ju nybörjare när vi har blivit frälsta, och vi behöver lära oss mer att skilja på vad som är vad. I andra Korinthierbrevet, ska se om jag hittar det. Andra Korinthierbrevets 11:e kapitel, så står det i 3:e versen där. Eller vi kan börja från andra versen i 11:e kapitlet. Ty jag nitälskar för er, så som Gud nitälskar, säger Paulus. Och jag har trolovat er med Kristus och ingen annan, för att kunna ställa fram inför honom en ren jungfru. Men jag fruktar att så som ormen i sin illfundighet bedrog Eva, så ska till äventyrs också era sinnen fördärvas och dragas ifrån den uppriktiga troheten mot Kristus. Om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni undfår ett annat slags ande än den ni förut har undfått, eller ett annat slags evangelium än det ni förut har mottagit, då fördrar ni ju sådant allt för väl. Det är en fara att vi låter en annan ande komma och intala oss ting som inte stämmer med Gud och med Guds ande. Så därför så är det väldigt viktigt att vi till vår ande blir renade och kan lära oss känna igen vad som är från Gud. Sen står det ju det att vi ska också helgas i vår själ. Och då ska jag läsa ett brev i första Petri brev. Och se om jag hittar det nu då. Första Petri brevs första kapitel och 22 vers. Då står det så här: rena era själar i lydnad för sanningen, till oskrymtad broderlig kärlek, och älska varandra av hjärtat med uthållig kärlek. Och det var det här första meningen: rena era själar i lydnad för sanningen. Att vara ren i sin själ, det är ju frågan om att bli helgad till själen också. Och då behöver vi lyda Guds ord. Att lyda Guds ord. Vi läste ju detta i Korinthierbrevet också. Detta med att vara själisk. Det läste vi i första Korinthierbrevet 2:14. Men en själisk människa tar inte emot vad som hör Guds ande till. Det är henne en dårskap och hon kan inte förstå det. En själisk människa, det är en som går efter det som man i själen har. Det handlar om känslorna i människan. Det handlar om sinnet. Vad vi kan se och förnimma med våra mänskliga sinnen. Och då går man efter det. Då är man själisk. Man kanske mer tar hänsyn till sina känslor. Man tar hänsyn till vad som främjar och man har nytta av själv. Man är alltså självisk, egoistisk, och man är angelägen om sitt eget anseende som människa, vad folk ska tänka om en och sådana saker. Och håller man på så, då kommer man helt fel, därför att det är ju inte det handlar om, utan vi ska lyda Guds ord. Därför det står ju så fantastiskt att Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tvegat svärd, så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben. Nu har jag inte slagit upp det ordet. Men så står det om Guds ord att det åtskiljer själ och ande, märg och ben. Alltså, lyder vi Guds ord då kommer vi rätt. Om vi inte tar någon hänsyn till alla de här tingen, våra känslor, våra egoistiska önskningar och allt vad man kan tänka sig. Utan man angelägen om att lyda Guds ord, då kommer vi rätt. Och då renas vi i vår själ. Då blir själen helgad till att verkligen vara ett redskap för Gud som han kan använda. Han vill ju inte ha något smutsigt förorenat kärl, utan kärlet måste vara rent när han ska ta hand om det och använda det. Det är så viktigt att vi låter detta Guds ord rena oss så att själen blir helgad. Sen står det ju också om att vi ska låta kroppen helgas. Alltså Gud vill ju också helga vår kropp. Och det handlar ju om att vi kan inte använda kroppen hur som helst eller till vad som helst. Och att vi heller inte ska bli kroppsdyrkare som en del nästan blir. Man är så angelägen om att sköta sin kropp så att det blir mer angeläget än något annat. Det är klart att vi ska sköta den på ett sunt och riktigt sätt. Men kroppen, den är för Gud och ibland vill han använda den. Och då måste vi låta det ske så att inte vi hindras av våra egna idéer om hur man ska hålla sig i trim och hur man ska. Och sen handlar det också om vad vi gör med kroppen, var vi befinner oss med den. Var går vi med vår kropp? Var är vi? Var låter vi den finnas någonstans? I vilket sammanhang? Och det handlar också om kroppen, att vi inte ska framhäva kroppen. Så att där finns det ju en väldig fara i att människor pysslar om sin kropp för att bli sedd, för att bli beundrad och för att bli... man vill synas helt enkelt. Vara vacker, vara tilldragande och så ägnar man sig åt kroppsvård på ett osunt sätt. Vilket vi som Guds folk och som kristna inte ska hålla på med. Vi kan läsa mycket om det där. Vi kan titta i första Petri brevs 3:3, där står det så här. Om kvinnorna, det står om hustrorna i första verserna där. Och så står det, er prydnad vare icke den utvärtes prydnaden, den som består i hårflätningar och påhängda gyllene smycken eller i er klädedräkt. Den vare fast med hjärtats fördolda människa, smyckad med den saktmodiga och stilla andens oförgängliga väsende, ty detta är dyrbart inför Gud. På sådant sätt prydde sig ju och fordom de heliga kvinnorna, det som satte sitt hopp till Gud och underordnade sig sina män. Ja, det är väldigt mycket kvinnornas frestelse det här med att pynta sin kropp så att den blir tilldragande och så det blir helt enkelt otuktigt rent av. I första Timotebrevet, ska vi se vad det står där. Första Timoteerbrevets 2 kapitel och 9:e versen. Ja, det handlar också om kvinnorna. Likaledes vill jag att kvinnorna ska uppträda i hövisk dräkt, att de blygsamt och tuktigt pryder sig. Icke med hårflätningar och guld eller pärlor eller dyrbara kläder, utan med goda gärningar, så som det höves kvinnor som vill räknas för gudfruktiga. I 4:e kapitlet så står det i 8:e versen som jag nämnde förut här. Där står det, lekamlig övning gagnar till litet, men gudsfruktan gagnar till allt. Den har med sig löfte om liv både för denna tiden och för den tillkommande. Där ser vi hur lite vi ska värdera detta med lekamlig övning. Visst ska vi göra det. Vi ska träna vår kropp och se till att den hålls i trim. Ursäkta mig. Men det ska göras med balans. Och det ska inte vara överdrivet så att det blir det som vi nämnde förut, kroppsdyrkan. Nej, vi ska naturligtvis vara sunda till vår kropp. Vi ska vara sunda när det gäller kost och motion och allt sådant. Men så står det där övning i gudsfruktan. Det gagnar till allt. Också det där lilla som övning till kroppen. Det gagnar till litet. Men övning i gudsfruktan gagnar till allt. Jag brukar säga det att man får övning i kroppen om man övar sig i gudsfruktan. Det blir så. Det blir saker man gör som håller kroppen igång. Man kan inte vara stilla med den om man ska tjäna Gud. Det handlar om att gå ut med evangelium. Det handlar om att kanske springa i trappor. Eller, ja, det är mycket man behöver göra. Och kanske betjäna syskon med sina tjänster. Och det finns mycket man behöver göra då. Det är övning i gudsfruktan. Ja, vad står det mer om det här? I Romarbrevet så kan vi läsa Romarbrevets 14 kapitel. Ska vi se vad det står där. Där står det i 17 versen. Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Den som här är tjänar Kristus, han är välbehaglig för Gud och håller provet inför människor och så vidare. Så att det är en del som då handlar om kroppen, det handlar ju om maten. Och där är det människor som är angelägna om att äta rent och allting sånt. Men Guds rike består inte i mat och dryck, utan i rättfärdighet, frid och glädje. I första Petri brev igen ska vi titta på vad det står där då. Första Petri brevs 4:e kapitel. Ska se vad det står där. Där står det från 2:a versen. Ja, det handlar om vad vi ska hålla oss med kroppen någonstans. Vad vi ska vara helt enkelt. Det står att lev sen under den tid som återstår er här i köttet. Inte mer efter människors onda begärelser utan efter Guds vilja. Ty det är nog att ni under den framfarna tiden har gjort hedningarnas vilja och levat i lösaktighet och onda begärelser och fylleri och vilt leven och dryckenskap och i alla handla skamlig avgudadyrkan. Det är vad man kan använda kroppen till också. Varför de också förundrar sig och smäda er då ni nu inte löper med till samma liderlighetens pöl. Vi gör ju inte det. Vi låter inte kroppen vara var som helst eller vara med överallt. Utan vi håller oss undan ifrån sånt som smutsar ner vår kropp. I 2 Petri brevs 3:e kapitel så ska jag läsa några versar. Från 11:e versen. Där står det så här. Eftersom nu allt detta sålunda går till sin upplösning, hurudana bör inte ni då vara i helig vandel och gudsfruktan? Det handlar ju om detta med att helga sig. Helig vandel och gudsfruktan. Medan ni förbidar och påskyndar Guds dags tillkommelse, varigenom himlar ska upplösas av eld och himlakroppar smälta av hetta. Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, förbidar vi efter hans löfte. Därför, mina älskade, eftersom ni förbidar detta, ska ni med all flit sörja för att ni må för honom befinnas vara obefläckade och ostraffliga i frid. Och ni ska hålla före att vår Herres långmodighet länder till frälsning, så som också vår älskade broder Paulus har skrivit till er, efter den vishet som har blivit honom given. Detta är så oerhört viktigt, att vi låter det här ske i våra liv, att vi ska sörja för det här, att vi befinnas vara obefläckade och ostraffliga i frid. Vi ska titta lite i andra Timotebrevet. Igen, vi ska se andra Timoteusbrevets andra kapitel från 20:e versen. Det står ju så här i där, ett hus, alltså det handlar om människornas i ett stort hus. Alltså där finns det kärl, inte allenast av guld och silver utan också av trä och lera, och somliga är till hedersamt bruk och andra till mindre hedersamt bruk. Det är ju så här att vi är då kärl och en del är då avskilda för något särskilt ändamål. Kärlen används ju inte var som helst och hur som helst. De kärl som jag har i mitt kök, de använder jag ju inte när jag ska till exempel ösa upp gödsel ur en säck för att strö ut i mina trädgårdsland. Det tar jag inte där, då tar jag inte ett sådant kärl. Och jag låter inte vad som helst komma i de kärl som jag använder i matlagningen. De är avskilda för sitt speciella ändamål. Och det är det här som han skriver om här. Och då står det så här i 21 versen. Om nu någon håller sig ren och besmittad av sådant folk, då blir han ett kärl till hedersamt bruk, helgat, gagneligt för sin herre, tjänligt till allt vad gott är. Det är väl fantastiskt. Visst vill du vara ett sådant kärl som kan användas, som Gud kan använda. I tredje kapitlets elfte vers står det, tolfte vers kan vi läsa från. Så ska och alla de som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus få lida förföljelse. Men onda människor och bedragare ska gå allt längre i ondska. De ska förvilla andra och själva bli förvillade. Men förbliv du vid det som du har lärt och som du har fått visshet om. Du vet ju av vilka du har lärt dig och du känner från barndomen de heliga skrifter som kan giva dig vishet så att du blir frälst genom den tro du har i Kristus Jesus. Så det handlar ju om att hålla sig och förbli i det ord som vi har fått höra, det ord som vi har fått lära sig. Vi ska med all flit hålla sig till det. Så då så kan vi... Då kan vi bli använda och brukade av Gud. Vi blir kärl som han kan använda och bruka. Då blir han ett kärl till hedersamt bruk. Visst vill du vara ett sådant kärl som Gud kan använda. Låt honom helga dig till ande, själ och kropp. Så att du kan, han kan använda dig och bruka dig. Och Gud välsigna dig som har lyssnat den här dagen. Och jag hoppas att detta kunde ge dig några tankar så du kan lära dig att vandra Gud på ett Gud välbehagligt sätt i den här tiden. Hålla dig undan ifrån det som förorenar. Hålla dig till allt sånt som är rent och sant och värdigt. Och det är det som vi har att hålla oss till. Och Gud välsigna dig som har lyssnat, så hörs vi igen om en vecka.